Vi läser ur Kabbalah for the Student, sidan 242, artikeln Matan Torah, givandet av Torah. Vi påminner om att ni kan ställa frågor på k.t. Utvalda frågor kommer ställas under lektionen. Givandet av Torah, punkt 5. Vi måste förstå varför Torah gav speciellt den israeliska nationen och inte till hela världens nationer jämlikt. Finns det gudförbjuden nationalism inblandat här? Men vi lär oss vad nationalism är som fanns i Babylon, att allt var en stor förvirring både i språket och i nationerna och olika sorter som kopplade samman på en plats. Vi hade olika stammar och Abraham som samlade sina studenter. Och han ägnade inte uppmärksamhet åt vem som kom från var, utan den som följde honom, den som kom följde, och han gjorde sin grupp som kallas Israel, Israel, och det fanns ingen som nationalism här alls till att börja med. Vi kan hävda att okej, det var så det var, men kanske också att det fanns alla nationer som kom till en plats, kopplade samman och på alla platser, alla riktningar, och att de senare connectade och som den tyska nationen, vi kan säga att det är som den sista som stabiliserar Europa. Det fanns många olika delar, stammar av olika sorter innan de kopplade samman. Ja, tills nyligen. Och enligt så är det med alla nationer. Men det finns något speciellt här, att alla som connectar gör det naturligt. Och här hade vi skibor från alla de separata. Med en onaturlig, inte naturlig bakgrund. Naturligtvis kan bara en galen person tro det. I själva verket har våra visa undersökt den här frågan, och det är det de menade med sina ord. Gud gav det till varje nation och de mottog det, och språk, och de mottog det inte. Men vad de tyckte var förvirrande var att varför kallas vi då det utvalda folket, som det står skrivet, Herren din Gud har valt er, eftersom det inte fanns någon annan nation som ville det. Det vill säga det övre ljuset som sken på babylonierna och gav dem känslan av sönderfallet, av den destruktionen, känslan av en kris, känslan av att allting upplöstes, hat och oförmåga att ens existera. Vad gjorde de som vanligt när vi som är en familj som inte kan vara tillsammans? Vi skiljer oss, vi separerar, vi drar oss längre bort ifrån varandra. Men de var i själva verket ganska smarta. De delade upp sig. Du går till höger, jag går till vänster. Och det är allt. De agerade korrekt, som Abraham sa senare till Lot. Att ja, du går till vänster, jag går till höger, och okej, välj vart du vill gå, men vi bör inte vara tillsammans. Varför ska vi bråka? Ja. Okej, och sen. Och på så vis så kom de överens. Och mer så, det finns en grundläggande fråga. Kan det vara så att skaparen kommer med sin lag i sina händer för att förhandla med de här vildarna, folket? Det är detta som anses att krisen uppenbarar sig i Babylon, och alla kommer möta frågan, vad ska vi göra? Från den här frågan så börjar vissa tänka på syftet med livet och vad vi kan göra med detta liv till ett högre tillstånd, och vissa går in i sig själva, hur kan vi komma överens? Hur kan vi klara oss? Problem kommer, inget tvivel om det, men det måste finnas en viss ett yttre väckande som trycker på en person så att han mår dåligt, att något händer i det här livet. Det är något som måste finnas. Och det sker inte bara utan vidare, utan det åtföljs oftast av något litet slag, en olycka. Och då antingen kommer de här stora skadorna och olyckorna till hela nationen och lämnar dem på samma plats. Och de har bara en fråga som återstår, som är: hur kan vi klara oss? Kan vi, antingen genom olika revolutioner eller yttre förändringar eller några olika influenser. Medan andra människor, några väldigt få, väcks av attraktion, attraherande uppåt. Och det är det som betyder att skaparen vänder sig till alla, och vem vaknar gentemot honom? Det är bara en liten minoritet som förbinds, som kallas för nationen Israel. Något sådant har aldrig tidigare hört talas om och är helt och hållet oacceptabelt. 6. Men när vi helt och hållet förstår essensen av Torah och mitzvot som har givits till oss och deras önskvärda syfte till den grad de visar har instruerat oss, som är syftet med den stora skapelsen som finns inför våra ögon, då ska vi förstå allting. Det första konceptet är att det inte finns någon handling utan ett syfte, och det finns ingen acceptans, inget undantag från den här regeln förutom i den lägsta delen av den mänskliga rasen eller i barnen. Därför är det säkert att skaparen har en upphöjdhet som är utanför vår uppfattningsförmåga, inte kan handla vare sig en liten eller stor handling utan syfte. Våra visa talar om oss om detta, att världen har inte skapats förutom för syftet att hålla Torah och mitzvot, vilket betyder, som våra visa har förklarat, att syftet med skapelsen från den tid han skapade sina skapelser är att uppenbara sin gudlighet till andra. Detta är för att uppenbarandet av hans gudomlighet når skapelsen som behaglig välmående som växer hela tiden tills den når sitt önskvärda mått. Och genom det så stiger den lägre med en sann förståelse och blir en glädje inför honom, och de fasthåller i honom tills de når sin slutliga korrektion. Jag har aldrig sett någon annan gud än dig, och på grund av storheten och äran i den här uppfattningen så är också Torah och profeterna, de yttrar inte något ord av överdrift här. Som våra visa sa, alla de visa gjorde alla sina profeterna gjorde sina profeter bara för Messia, men för nästa värld har vi aldrig mina ögon sett en annan gud förutom dig. Den här perfektionen, det här betyder att i vad stiger vi från vår låghet i uppenbarandet av djupet? Det är det vi inte vet, men genom att vi gör olika handlingar i vad vi är tillåtna att göra genom det. Kan vi på ett alternativt sätt, låt oss som andra handlingar, vi syftar inte till det, vi känner inte till det, men inte desto mindre bygger vi kär för uppnåendet av sanningen. Och då upptäcker vad sanningen betyder. Och detta är betydelsen av att stiga från de låga graderna till gudomlighetens grad. Och detta är bara det, en kur. Alltså det kallas därför det vi gör. Det anses att vi inte har någon direkt kontakt från oss till vad som uppnås, till vad vi kommer till. Utan snarare bara på ett slags indirekt från sidan att vi orsakade. Jag arbetar och jag hittar, finner. Och det är alltså fyndet, att finna något. Hitta något. Den här perfektionen uttrycks i orden i Tora och profeterna och våra visas ord i ett enkelt ord, tvekut. Men för användningen av detta ord hos massorna har det förlorat nästan hela sitt innehåll. Men om vi hänger kvar vid det här ordet i en sekund kommer vi bli överväldigad av det. För man kan se skaparens storhet och skapelsens låghet. Vidhäftande kommer inte med en gång, utan det finns grader, och varje gång en sådan grad uppenbarar sig i människan så blir man liksom chockad. Det är någonting som är obeskrivbart eller oidentifierbart, utan snarare det är så vi är, vår struktur är så att det här vidhäftandet, när det uppenbaras även i en liten till en liten grad, så är det som att en person liksom, ja, på grund av det är som en upphängning, eller nej, som en spänning, deckare, alltså överraskning. Det är mycket, hur ska man säga, oväntat. Det är en ny värld. Och det är klart för människan att han mottar det som en present från skaparen. Ja. Då kommer du kunna uppfatta värdet i Dvekut med den andra, och du kommer förstå varför vi tillskriver det ordet syftet med hela skapelsen. Det visar sig att syftet med hela skapelsen är att de låga skapelserna kommer kunna, genom att hålla Torah och Mitzvot, stiga uppåt mer, hela tiden utvecklas tills de belönas med Dvekut, med sin skapare. Detta betyder att det finns Dvekut vidhäftande. Det är det som är kraften som attraherar oss genom allt lidande, alla problem på den långa vägen som kallas exil, tills vi kommer till honom, till vidhäftande. Ja. 7. Men här kommer kabbalisterna och frågar: varför skapades vi inte i det här höga tillståndet av vidhäftande från början? Till vilken orsak hade han att lägga bördan på oss att med det här arbetet i skapelsen och arbetet i Torah och Mitzvot? Och de svarade: han som äter det som inte är hans är rädd för att se på hans ansikte. Detta betyder att en som äter och njuter av en svens arbete är rädd för att titta på hans ansikte. För genom att göra det så blir han mer förödmjukad tills han förlorar sin mänskliga form. Och eftersom det som utgår från hans helhet inte kan vara bristfälligt, så gav han oss rum att tjäna vår upphöjdhet på egen hand genom vårt arbete i Torah och Mitzvot. Dessa ord är väldigt djupa, högtstående, och jag har redan förklarat dem i min bok Panim Bei Merot Maspirot, till livets träd, gren 1, och i boken Studien av de 10 sefirot, inre reflektion, del 1. Om vi talar om skapelsen, att som är mot skaparen, att den är ett begär att ta emot, som jag styr över hans inre kvalitet. Då finns ingenting som kan vara emot honom annat än skam. Felet i sig själv. Alltså de här insikterna i själva verket en insikt, och insikt, och denna insikt är tillräcklig för att räcka för att bringa skapelsen till korrektion. Och detta är verkligen en person skulle göra vad som helst bara för att inte känna den här bristfälligheten och skam i sin vilja att ta emot. Om vi kan tolerera den så är det bara på grund av det faktum att vi på ett, till en viss grad kan täcka viljan att ta emot så att den inte skadas helt och hållet i graden av Shoresh Alephbet Gimmel, men inte i den fjärde graden, inte i graden Dalet, för i den fjärde graden måste man genast sätta ett stopp på den här känslan som en total känsla. I våra tider kallas det för att man dödar sig själv på ett visst sätt, men man måste stoppa den här känslan omedelbart utan någon känsla, att bara stoppa på genast på vilket sätt som än är möjligt. Men vanligtvis kompenserar vi detta på något sätt, att ja, det är okej, men jag gör det istället. Så vi lär oss från andra, från världen, att hela det här systemet byggs då på ett sånt sätt att vi har motsatta tre linjer som vi på något sätt att vi hanterar skammen. Men detta är ändå den värsta saken. Han säger att skammen förbereddes för upphöjda själar, de största själarna. Ja. Vad är sambandet mellan skam och dvekut vidhäftande? Det spelar ingen roll vad du säger, skam, vidhäftande, sådana sefirot, andra sefirot, kommer med fruktan, olika rädslor, hat, kärlekar. Men vad vi än säger så är alla våra element är vidhäftande. Genom vidhäftande så deltar de var och en på det mest öppna och största sättet. Om jag förstod det här korrekt så är då dvekut alltid ett ögonblick. Det är alltid som en paus. Nej, ut med vägen, så på vägen så avancerar vi. Men vidhäftandet är som en slutsats till vilken vi måste komma, till en konstant evig vidhäftande. Tills den slutliga korrektionen i varje nivå finns då ett stopp tills dvekut. Tills korrektionen slut så är allt, finns det pauser. Det kommer och går. Vi har en känsla av vidhäftande, en känsla av en soff. Varje grad innehåller i sig allting. Vi har lärt oss att detta, det allmänna och det specifika är samma sak. Ja, Viktor. Låt honom fråga, stackars kille. Du talar om skammen och specifikt den här punkten är öppningen, den här hängivelsen att stiga ovan sig själv, och kravet från honom att hjälpa, det är exakt ingången. Så vad är det liksom, hur presenterar man det, varför presenterar det? Eller jag hör det som att det är exakt den här punkten där han har de här två sidorna, det ena mot den andra, och man stiger ovan sig själv och man frågar honom, kom igen, hjälp mig. Ja, okej. Okay. Ja, det är också sant. Jag säger det ärligt, det är punkten som inkluderar allting i sig. Men du förklarar det från andra sidan. Det är korrekt. Ja, mer. Okej. Okay. Rav, kanske detta inte är så mycket kopplat till detta, men skammen, vi lär oss att relationen till skaparen är som med vännerna. Så är det sant att vi köper vännen med, genom handlingar etc. Men ändå sättet på vilket jag köper vännen, finns det inte ett tillstånd av både att ett saknade tomrum som att... Så hur kan detta inte skapas i relationen mellan oss som jag ger till honom? Avvisning. Om du ger honom kärlek kommer han inte ha avvisa. För genom det så ger du honom nöjdhet genom att ta emot. Men emotsatt, vilken stor sak jag ville ta emot. Jag ville få den så mycket. Hur visste du? Och i motsatt sätt så måste han svara på det sättet. Så är det så vi testar varandra mot varandra. Om det är vänner, ja. Men andra sidan, om någon ger mig något och så säger jag nej, jag behöver den inte och jag vill inte. Så jag säger alltid på det sättet, för jag vill inte att hela alla ska komma. Men bland jämlika naturligtvis, där kan man motta utan några och utan någon begränsning. Men låt oss fortsätta. Punkt 8. Den här saken är som en rik människa som tog en människa från marknaden och gav honom mat och guld och silver och alla uppfyllde honom varje dag. Och varje dag så duschade honom med nya gåvor mer än dagen tidigare. Och till slut frågade den rika, säg till mig, har alla dina önskningar blivit uppfyllda? Och han svarade, nej, inte alla mina önskningar uppfyllts, för hur bra och hur behagligt hade det inte varit om alla dessa ägodelar och dyrbara saker hade kommit till mig genom mitt eget arbete, så som de kom till dig, och jag kommer inte kunna ta emot din välgörenhet. Då sa den rika, i det här fallet har det aldrig en person fött som kan uppfylla dina önskningar. Det vill säga, det är omöjligt att ta bort den här känslan av skam genom... Det går inte genom någon yttre handling, utan bara genom att man mottar med avsikt att ge. Inga frågor. Bra. Gershen, ja. När tillståndet chefetschesed, att man glädjer sig i barmhärtighet, neutraliserar den här skammen. Nej, varför? Ja, hur så? För om jag är chefetschesed, vad har jag då att skämmas för? Om jag är i det tillståndet, var kan skammen då finnas? Nu ger mig en present, ja. Ja, han ger mig en present och jag säger, vet du, jag har inget behov av den här, jag gillar den inte, jag behöver den inte. Alltså, i allmänhet, varför tog du ens med, varför gav du den till mig? Vad är sammanhanget? Jag är i glädje, mig i barmhärtighet, jag känner, behöver inget av någon, vad vill du från mig? Jag lämnar mig i fred och jag säger, varför? Och han säger, nej, jag har arbetat så mycket, jag älskar dig så mycket, jag vill uttrycka min kärlek med olika saker tills jag fann att kanske detta kan du tycka om och kanske detta. Men jag vill inte ha någonting, varför kom du ens hit? Nå, är det ett korrigerat tillstånd eller inte? Nej, så om... Jag är gjord av, jag vet inte vilken materia, men låt oss säga att jag består av viljan att begäret att ta emot. Då, i så fall, i vilket tillstånd kan jag då bete mig på det sättet? Antingen avvisar jag honom helt och hållet så att han aldrig kan vara vid min sida, jag hatar honom. Eller så finns det mellan oss verkligen ingen förbindelse och jag har ingen böjelse mot korrektion. Det är inte det att jag är glädjer mig i barmhärtighet. Att vara glädja sig i barmhärtighet är verkligen inte på det sättet, min herre. Det var du som beskrev det. Jag beskrev det inte. Jag frågade. Ja, okej, ursäkta. Att glädjas i barmhärtighet relaterar till mitt begär att ta emot och inte till tecknen av kärlek som jag känner från andra. Nu är jag glädje mig i varmhärtighet. Jag är villig att ta emot från dig hela världen. Ge mig den till mig. Jag har kärlen gladeligen med kärlek, med njutning. Alltså du vet inte vilken sorts njutning. Alltså jag har oändlig njutning och jag förblir glädjas i varmhärtighet. Så att glädjas i varmhärtighet, det handlar om mina kärl och inte vad jag gör i samband med honom. Förstår du detta eller inte? Jag för egen del behöver inte den här presenten. Eller så är det så att jag verkligen vill ha den, men jag höjer mig själv ovan den, att jag tar, för jag tar emot den, inte för att jag vill ha den, utan jag höjer mig själv till att glädjas i barmhärtighet, och ännu högre att jag tar emot den i kärlek av givande, för att kunna ge till honom orsaken eller njutning i återgäld. Vi är befinnas konstant i viljan att begäret att ta emot, att glädjas i barmhärtighet. Det är som en vägg, jag går och pratar med en vägg. Det är fel. Glädjande i barmhärtighet är en korrektion på min vilja att ta emot, men ovan den kan jag ta emot. Att glädja sig i barmhärtighet är inte att jag inte kan ta emot något. Att glädja sig i barmhärtighet är att man, det talar snarare om graden av kollektionen av viljan att ta emot i honom. Vi måste se på det lite mer flexibelt. Att det finns mångfacetterade lager här. Alltså. Ja, jag fortsätter. Det är den här punkten som jag ser att vi inte har diskuterat. När jag ger mig själv, när jag tillägnar mig själv, skapar sin syfte, då hänger jag mig själv. Det är det jag förstår. Och du, att glädjen i barmhärtighet inte får någonting, och senare går du och tar emot, och din glädje i barmhärtighet är inte annullerad, den försvinner inte, den förblir i ett tillstånd som den var, och bortom det så arbetar du med extra ytterligare kelim. Formerna läggs konstant till. Jag vet inte, vi måste vänja oss vid detta. Det är så det fungerar på ett multifacetterat. Det finns många lager på ett sånt sätt. Förstår du? Greppar du det lite? Det är bra. Nu, var har vi? Agam, varsågod. Till slut, han kommer nästan varje morgon, äntligen. När du rör sig framåt, vem får upp dig ur sängen? Ja. Förresten, man kan arrangera med frun att hon inte låter dig sova det hela. Vi behöver inte själva göra det, eller hur? Vi kan säga till henne att han får nästa värld, så han måste gå och tjäna den. Förtjäna den. Det finns ett fenomen. Det finns en som bank i Jerusalem och på olika ställen i världen där arbetstiderna är inverterade till istället för pengar. Det vill säga det är som tidbanker. Jag har ju hört talas om det. Ska vi göra samma sak på vår arbetsplats? Okej. Så det verkar som att mänskligheten identifierar att det finns ett sånt här problem. Att en del är mer, har mer talanger, en del mindre, en del är rika, en del är fattiga. Att man försöker bortse från skammen och olika saker som skapas kring de här glappen. Och de lyckas med det också. Så detta kanske kan röra vid en punkt här, att om vi bortser från den så kan vi komma överens. Jag tror inte det är korrekt eller att det är rätt. De tar uppenbarligen saker och på grund av brist på förståelse så gör de en, förvränger de någonting. En professor som lägger ner en timme, genom det kan han göra korrektioner som är tusentals gånger mer än en rörmokare, eller miljon mer än en vanlig arbetare. För på en timme kan han skapa ett visst instrument eller en handling eller vad som helst, som miljoner människor kan använda det, som ett exempel. Varför? För att glädja sig i barmhärtighet, det existerar i varje grad. Glädja sig i barmhärtighet, det betyder inte att alla sådana glädjanden i barmhärtighet är samma. Utan till den grad att vi kan vara glädja sig i barmhärtighet enligt vad, enligt viljan att ta emot mot något annat. Alltså är de inte jämlika. Och de, hur ska jag säga, de höjer tävlandet i egot begäret att ta emot, och utan det kan de inte existera. De kan inte hålla sig själva, de kommer inte stå ut med det. Alltså är avancemanget i tre linjer, inte i en linje. Detta är en stor visdom. Ni kan bara få det från ovan genom ljuset som omformar. Det är inte enkelt. Det finns inga fina banker, eller som du säger, kommer kunna aktivera, och de kommer inte kunna säga varför funkar det inte. De kommer begrunda sig själva med olika sådana här handlingar. De kommer komma sen för att be, för de kommer förstå att vi har ett speciellt patent här. Men vad det är för patent, det förstår, det vet de inte. Vi har någonting som vi kan, alltså, styra oss i vårt i arbetet. De stryker bort egot, viljan att ta emot. För å ena sidan, om jag vill glädjas i barmhärtighet, om jag vill vara så stor, och vilket ego, alla är jämlika, alla. Vi ser att de vill bygga de här kvaliteterna, och vad som händer. De förstör mer än vad som tidigare var i det konkurrerande tillståndet. Så mitt linjen, vi kan inte föra över den från en person till en annan. Det måste vara någon som utför detta från ovan, som styr dig och vet hur han ska göra det. Att man, han är integrerad, du är integrerad, inkluderad, du lär dig, du uppnår det, du lär dig från honom, och när du har uppnått det, då har du det. Ja, det finns många, det finns vackra handlingar, det är vackert, det är bra, vi måste gå igenom detta, för annars kommer vi inte upptäcka den här hjälplösheten, förstår ni? Annars kommer mänskligheten inte komma till att man har suckat. De också måste komma till det här suckandet. Annars kommer de inte förstå att lösningen här är en gudomlig lösning. De kommer komma till oss för att vi har en andlig rot genom visdomen kabbala. Och det är det som kommer att attrahera dem specifikt. Precis som det nu avvisar dem, så kommer det attrahera dem. Hur kommer det ske? På grund av desperationen, förtvivlan, den här punkten av det inre söndrandet som de... Att de kommer inte lyckas, att de kommer gå och ge på olika former, och de kommer inte klara av det. Det kommer inte fungera. Ja, Lior. Om vi tillfrågades att ideologiskt leda ett sådant projekt som en tidig bank, hur skulle vi bemöta detta? Ja, nej, hur kan vi bemöta det? Vi börjar med enkla workshoppar, så får vi se. Vi måste först ta dem till ett tillstånd genom vilket de kan styras med hänsyn till er som en kropp utan rosh. Alltså, först måste vi göra olika handlingar med dem så att de förstår att de inte har någon rosh, eller att de har rosh. De kommer att acceptera och inse den här kraften av tro, och som en känsla av en, att vi har någonting, vi äger något som de inte äger, och bara genom att de kan hänga tag i er, så är det som att vi sätter fast oss med guff. Och om det kan ske, då kanske ja. Och vi behöver inte gå in i handlingen själv, den kroppsliga handlingen i sig. Jag vet inte hur man kan förklara det här. Genom deras vidhäftande till oss kommer de motta ljuset som kan ge dem förmågan, enligt kraften av vidhäftande med oss, förmågan att utföra rätt handlingar. Detta är vad som kallas för vidhäftande av den lilla till den vuxne. Ja. Kan jag fråga om lektionen du gav igår i Modin? Det fanns en känsla av frustration hos gruppen, att de på något sätt inte kan växa, att folk lämnar dem etc. Du sa till dem liksom att Slutsatsen var att böja era huvuden och öppna era händer. Och igen, detta är precis för den gruppen. Det behöver inte vara rätt, även om det är rätt för alla. Men speciellt i den här gruppen så är det ett måste att detta sker. Gruppen består av intelligenta, visa människor för att visa. Med ett gott, hälsosamt ego för hälsosamt och starkt. Och folk som, låt oss säga på det här sättet, de är inte vana vid att lida. Och när en viss grad av lidande kommer på vägen, när det inte fungerar hela vägen, då vill jag ha det. Har vi ett problem att folk inte är villiga att, ja, det är inte på det här sättet, ja, då sticker jag, jag lämnar det. Vi måste förklara i förväg att det är så vi avancerar, vad vägen är, att det inte finns något annat sätt, att vi ingår i ett naturligt system etc. etc. Jag hoppas att det kommer hjälpa. Det faktum att de såg sig själva som sönder, trasiga, det påverkar dem mycket. Och det är samma sak med våra alla grupper. Det är inte att de ska skämmas för detta, utan vi måste prisa detta. Efter allt de har gått igenom så vill de detta. Det är verkligen, det är mycket bra. Det är till deras fördel. Och de förstår till viss del, för som det är nu, vad problemet är och hur de kan ta hand om det. Det är alltid fallet. Jag rekommenderar verkligen alla att se på vår konversation med dem från igår. Det är ett problem som alla grupper har. Jag ser Miami här idag och olika grupper. Jag rekommenderar det här verkligen. Alla går igenom detta. Jag är det. Idag, ikväll, har vi en mycket speciell aktivitet. Hundratals av våra vänner i arbetsrörelsen ska vara med i evenemang över hela landet från syd till norr. Vad är det för evenemang? Det är dialogbaserade evenemang som kommer för att connecta mellan olika människor. Vad kallas det? Är det de 1000 runda borden? Nej, det kallas för att kontakt, att bygga framtiden tillsammans. Så det här evenemanget specifikt är vårt samarbete med många organisationer, såväl som lokala samfund och det vill säga olika stadshus, alltså olika organisationer. Alla är idag tillsammans med oss, utför en viss handling på hur många platser i Israel? 12 platser. 12 platser, städer. Och, ja. Och alla våra grupper ska gå ut till den här aktiviteten. Tusentals, hundratals går ut. För vi vill ha att dialogen ska ske på den lokala nivån med saker som är relativt till de lokala människorna. Det vill säga en viss stad talar om vissa saker som handlar om deras lokala. Så var är det? I varje plats i Tel Aviv till exempel kommer det vara på Rabin Square. Alltså inte Central Square, så är det på alla platser. Okej, okay, och temat är problemet som finns i samma stad som kan lösas vanligtvis bara genom skibor. Ja. Så temat i början av dialogen är verkligen att skapa atmosfär av förbindelse och den rätta andan. Den andra delen är till att börja med vilka praktiska saker vi kan göra på varje plats för att förbättra saker och så vidare. Vi ska naturligtvis försöka röra oss framåt och avancera förbindelse och enhet som vi alltid försöker göra. Vänta. Först och främst ska jag fråga. Jag ärar den äldre, så säg mig, vad förbereder vi för detta? Flyers, flygblad, material, delar vi ut material, blommor, godis, jag vet inte, kakor. Materialet har vi som relaterat till evenemanget själv. Det är inte bara vårat evenemang. Okej, men det spelar ingen roll, det finns en kris. En förklaring. Det finns en förklaring och vi har sådana som har hand om diskussionen. som konferensier. Om jag sitter i mitt rum, jag springer inte runt i 12 städer för att integreras där. Hur kan jag sitta och få ett intryck av det? Det sänds på vår sajt live, Arvod. Kan vi inte göra en live-sändning på vår tv? Jag tror inte, men vi måste fråga. Vi tar inte copyright på det, men om det är så, varför inte? För det är en handling som sker över hela landet, så vem har hand om detta i vår del, den här aktiviteten? I varje evenemang har vi en central konferensier, så ni har förberett er själva, ni har förberett gruppen, och på varje plats finns det någon som har leder detta på varje, berätta, jag vet inte. Först och främst logistiskt så är evenemanget på de flesta platser arrangerade av stadshuset och mindre än oss, förutom stolar och bord etc. Vi kommer mer med innehållet, så ni vill innehålla, vara mer ideologiska i detta, okej. Okay. Så vid varje bord finns en ideologisk språkrör från oss, en del av killarna är från oss, en del av killarna är inte från oss, så okej, okay, så vi har ett bord där folk diskuterar, och runt det är många stolar, och vi har en folksamling som sitter. Det finns ingen central panel, utan vi har många bord, runt 10 personer runt borden. Och jag var i Berlin, då hade vi ett stort bord med 130 människor som vi satt runt oss. Så vi har många runda bord. Och hur många sitter runt bordet? 15-20. Det beror på, jag menar runt varje bord 10 personer. Och det finns många bord. Okej, okay? Så delar de ut snacks och bröd eller godis på en del av platserna, och vissa smörgåsar på en del ställen, och kaffe också. Kaffe också, ja, till alla, eller bara de som sitter. Nej, kaffe måste de, alltså på varje plats de vill organisera. Alltså är det, bekostas det av stadshuset? Ja, vi börjar klockan 6, då har vi samlingen, och 6:30 börjar i grunden. Okej, okay, så 6:30 börjar vi, så det kommer ta antagligen 2 timmar. Åtföljs det av någon kulturevenemang? Nej, det finns inte i plan. Några sånger innan, efteråt, någonting som kan mjuka upp hjärtat. Vi kommer ha bakgrundsmusik. Bakgrundsmusik före och efter. Ja, det låter trevligt. Vad är nyttan som ni förväntar er från detta? När det gäller den praktiska taktiska uppföljandet, så vill vi att vad som kan etableras på varje plats är som en plats även efteråt, där vänner från varje plats kan höja vissa problem som kan diskuteras runt de här borden. Alltså det menar jag, ibland lite då och då kan de samlas och tala om lokala problem. Ja, så det kan fortsätta, att vi kan ha en process här som handlar om hur man ska behandla saker etc. också. Okej, okay, trevligt. Och alla våra grupper kommer att ta del av detta. Ja, väldigt mycket och väldigt oberoende, självständigt. Detta är kanske till och med första gången då vi verkligen har gett alla det här ansvaret till våra grupper. Vi har gjort mycket utbildning här under många månader, och folk är mycket, känner till detta mycket väl, och de är mycket kapabla. Och vad som är speciellt idag är att det är de som har skapat kontakterna med alla de lokala organisationerna, stadshusen och etc. Aha, så det är de själva som har gjort förberedelsen också. Det är mycket bra. Det bygger de. Mycket bra gjort. Och låt oss vänta, och kanske vi kan sända det på tv. Vad är det för bild här? Ja, vi kan tala om det. Kan jag fråga? Ja. Först och främst, med vilken intention bör vi komma till det här evenemanget? Vad ska vi tänka på? Och så vidare. I varje varje allmänt evenemang, även allmänt nationellt evenemang, även när det handlar om regeringen eller någonting. När vi är där vill vi föra fram ett rör av med ljus. Det är det hela, ett rör med ljus som kommer dit och börjar verka genom vårt deltagande. Men vi vill att det ska hända. Vi vill att det ska verka. Och vad som händer, det bestämmer vi inte. Men vi vill detta på grund av den allmänna korrektionen av världen. Att ge nöjdhet till den övre kraften. Att alla de här kärlen kommer, alltså till vidhäftande. Att vara som en dess representativ, skaparens representanter. Och enligt det, nu det är värt att säga det till alla våra vänner som ska gå dit och till den här handlingen. Och bara det, bara den intentionen, om ni lägger till den, kommer ni få ett gott resultat ur det. Annars kommer det passera förbi som om det inte existerade. Så om jag inte ens vet vad jag ska säga så mycket jag ändå sitter där. Vad är viktigt för mig då är att jag bara fokuserar på det. Du behöver inte säga något, så att jag bara tyst och tänk, det räcker. Alltså, ni måste, det finns en yeshiva av kabbalister som bara utför intentioner. Det är det vi behöver göra. Ja. En annan fråga. Vad som är speciellt här är verkligen vårt samarbete, brett samarbete med olika organisationer, auktoriteter, lokala auktoriteter. Detta är mycket bra. Jag hoppas att det kommer hålla. Men jag tror inte att det kommer hålla så länge. Jag tror inte på det. Men inte desto mindre, ju mer vi arbetar tillsammans, så kommer det uppenbaras att det finns en slags inre brytning. Men ändå, vad jag inte desto mindre ber er att verkligen, vad jag verkligen ber er är att inte dra någonting på er själva. Ni är alla individer, individualister, egoister, stora, mycket. Ni tycker om att kontrollera, hålla allt i era händer, dominera. Det är bra å ena sidan, men här finns ett behov av att vara mycket mer öppen. Jag känner att, hur ska jag säga, att de här organisationerna, jag har känsla av att ni är för tätt. För mycket tar saker i egna händer, och jag säger detta verkligen inför alla, och genom det vill jag varna alla att vi är mycket starka, vi är dominerande människor, vi är initiativtagande människor, vi är ideologer, vi med en ideologi som andra inte har. Därför måste vi vara ännu mer försiktiga i att visa våra förmågor och styrkor. Må vi lyckas. Låt oss delta helhjärtat idag. Och verkligen, det är ett stort, mycket bra nationellt evenemang som hoppas att många mer sådana evenemang kan komma. Ja, så det är allt. Så vi har meddelanden. Vi har ingen onsdag idag. Virtuella gruppen, det är på hebreiska. Finns ingen översättning, ingen relevans för den här meddelandet för engelska eller svenska. Men som ni vet, alltså att ni vet, det händer idag 9:30 på kap.co.il. Det kan gå. Och nästa tisdag den 30 oktober 7 israelisk tid så har vi i Natanja veckomötet med Dr. Lightman. Det är gratis. Inträde med detta avslutar vi. Ha en bra dag och en bra natt.